Lagret, lågstadiet, landshövdingen, residenset och däremellan politiken. Ja, så kan man mycket kort sammanfatta Skånes nya landshövdingskarriär. Margareta Pålsson heter hon och är månadens ansikte i Skånes taltidning i maj. Residenset i Malmö tar hon i besittning till hösten. Just nu är det riksdagens utbildningsutskott som gäller. En riksdagsfri dag besöker vi henne i huset i Kärreberga högt uppe på Söderåsen. Och utsikten genom de breda panoramafönstren är magnifik.
Ja, vi ser Söderåsens sluttning och så åkrarna och bygden mellan Söderåsen och Hallandsåsen som är det som skymtar där borta. Det är en tavla, en vacker tavla som dessutom är olika varje dag. Just nu så är det mycket rapsfält och åkrar som har grönskat de senaste veckorna. Och på hösten är det en helt annan tavla och så vidare.
Men till hösten då får du byta detta mot Stortorget i Malmö. Det är ju utsikten från landshövdingresidenset.
Ja, då får jag titta mer på folken, på natur.
Ja, för så mycket folk är det ju inte i den här byn.
Nej, det är ju knappt en by. Här som jag bor, det är byns allmänning. Så en gång innan skiftet så låg byn här uppe. Men när man skulle skifta och det blev mer folk så fick en del flytta ner på andra sidan landsvägen. Och sen dess så då flyttade ju också husen ut. Så nu är det ganska glest mellan husen här.
Men det här är ett gammalt hus. När man läser om det står det att du bor i ett hus med grästak och det gör du ju.
Ja, gammalt. Det börjar ju bli gammalt men inte så gammalt som det ser ut. För det är knappt 40 år gammalt.
Lade man grästak då?
Ja, det gjorde man. Så vi har byggt huset själv. Och, ja, förr i tiden så hade man grästak. Det hade fattigt folk. Ofta soldattorpen hade grästak. Vi gjorde det naturligtvis för att vi ville göra något annorlunda och så väldigt billigt. Vi hade inte ens en gång att lägga mycket jord och mycket gräs och maskiner behövdes för att lägga dit det. Och dessutom så det är ju inte underhållsfritt. Man måste klippa gräset, man måste dessutom vattna det om det är torka.
Men hur klipper man gräs på taket?
Ja, man har en man, det är bra. Jag vill inte klippa något gräs på taket och knappt någon annanstans. Jag hade nog inte klarat det på taket i alla fall. Numera så klipper han med en skogsröjare. Förr klippte han med en vanlig motorgräsklippare. Han är stark, han bar upp den helt enkelt.
Om det nu inte finns så mycket folk i den här byn på Söderåsen så finns det ju ett rikt djurliv. Berätta vem du mötte i morse.
Ja, jag mötte tre vildsvinssuggor och deras kultingar. Och jag var ute på min morgonpromenad någon gång när det närmade sig sjutiden. Och gick och lyssnade på P1 som jag brukar och såg lite i ögonvrån någonting som bara stod en 3 meter ifrån mig. Och där var dessa tre suggorna och deras kultingar och jag blev rädd. Jag är inte så lätt skrämd av mig men jag har ju lärt mig att vildsvin är farliga och i synnerhet är de farliga när de har sina griskultingar. Men de brydde sig inte ett dugg om mig. De fortsatte att äta. Det var därför de stod så nära vägen. En liten väg in i skogen. Och jag fortsatte i samma takt, kanske något fortare. Och gick runt krönet där och sen ser jag ett nytt djur men då var det en hjort och jag tänkte vad de är fina hjortarna. Nej, se, möta vildsvin vill jag inte.
Vad såg vildsvinen då om de tittade på dig? Hur ser du ut?
Ja, den frågan har jag aldrig fått. Jag är av medellängd 1,65 ungefär, brunt hår. Normal kroppsbyggnad kanske kunde man ta bort en 5 kilo utan vidare. Det hade vi inte gjort någonting. Ett ganska alldagligt utseende.
Ögonfärg?
Grönt, blågrönt.
Klädstil då?
Ja, när jag går i skogen går jag gärna i fritidskläder och naturligtvis gymnastikskor. Annars är jag klädd ofta i kjol och kavaj eller kjol och kofta.
Hur är det som riksdagsledamot? Är det väldigt strängt hur man får se ut?
Det har varit det, och anledningen till att det inte är så strängt längre är, ja, hela samhället har ju blivit lite slappare kan man säga. Men man får inte gå in i plenisalen om man är man utan att ha kavaj och skjorta på sig. Det är inte tillåtet med tröjor. Kvinnor får inte ha jeans. Men talmannen har slutat att hålla efter de som bryter mot klädkoden, för han menar på att det får partierna själv göra.
När du nu blir landshövding då, hur blir det med klädseln då? Är det strikt, tror du?
Jag tänker mig att det är ungefär som att vara i riksdagen. Ordentligt klädd naturligtvis. Och ska det vara långbyxor så ska det inte vara jeans, utan det ska vara ett par snygga långbyxor då. Och så för övrigt så kommer jag väl fortsätta att gå i mina kjolar och klänningar med kofta och kavaj till.
Landshövding, ja. Konungens befallningshavande kallades det förut. Hur ser du på det? Vem är din uppdragsgivare som landshövding? Är det regeringen eller är det skåningarna?
Ja, det är regeringen. Det är ju statens förlängda arm i Skåne. Och även om jag ska vara en länk mellan skåningarna och regeringen, så är det naturligtvis regeringen som bestämmer över mig.
Du har ju varit politiker väldigt länge, både lokalt och som sagt i riksdagen. Hur blir det nu att släppa politiken?
Ja, det är väl det. Jag kommer till att få lite abstinens, men det får jag lära mig att leva med. Och det är alldeles självklart för mig att jag släpper all partipolitik. Det har jag lite tränat på en gång tidigare när jag var ordförande i kommunförbundet. Naturligtvis var jag det i egenskap av moderat kommunpolitiker. Men det som var viktigt då var ju att ena de 33 kommunerna i olika frågor och tona ner den moderata sidan av mig för att få med alla partier. Så att jag är inte orolig för det, den uppgiften, den klarar jag.
Funktionshinderpolitik, är det något du har stött på i din verksamhet? Som utbildningspolitiker har du väl antagligen stött på unga synskadades krav på funktionshinderkunskap i lärarutbildningen?
Ja, det har jag gjort, och visst har jag stött på denna gruppen på olika sätt, men det känns ju ändå som att det är mest hos de sociala myndigheterna och socialutskott och socialdepartement som frågorna finns. Jag har ju då sysslat med utbildningspolitik, precis som du sa, och där i den egenskapen så har jag ju diskuterat, funderat och oroat mig för hur dyslektiker har det i skolan, hur barn och elever med olika neuropsykiatriska sjukdomar har det. Så problem finns det ju inom utbildning i allra högsta grad också.
När du nu blir chef för länsstyrelsen, så länsstyrelsen ska ju bland annat se till då att kommunerna sköter det här med tillgänglighet och enkelt avhjälpta hinder och sådär.
Ja, och det tror jag mig veta att kommunerna inte gör som de borde. Man kan bara gå en sväng runt om i Skåne och så upptäcker man att sådana enkla saker som att komma till affärer och komma till kommunhus, komma med en rullstol ner för trottoarkanten, det som är det enklaste egentligen, inte ens en gång det är ordnat.
Kan du göra någonting åt det som landshövding?
Det tror jag att man kan. Genom att fokusera på saker och ting och prata mycket om det, så driver man utvecklingen framåt.
Du är ju född och uppvuxen här i trakten och har förblivit en trogen hela livet.
Ja, jag är född i Ljungbyhed och det är väl 2,5 mil härifrån, så jag har inte flyttat så långt.
Varför det, höll jag på att säga?
Ja, snarare har det aldrig funnits någon anledning, utan jag trivs bra och min man är från denna trakten, från Kvidinge, och han höll på sig trivs ännu bättre. Jag skulle ju naturligtvis kunna blivit kvar i Ljungbyhed, det hade inte varit något problem för mig, men vi flyttade hit och byggde det här huset, och jag kan inte tänka mig något bättre ställe att bo på än just här, och det är alldeles självklart att vi kommer till att behålla huset även om jag kommer att vara skriven och bo i Malmö.
Du jobbade som lärare på byskolan här.
Ja, om man tittar neråt slätten så kan man se skolan som jag undervisade i många år, Kärreberga skola. Det var ett närmast ett paradis för en lärare. Jag hoppas och tror att det var det för eleverna också. Vi var inte så många. De sista åren så var det bara jag kvar som lärare och bara min klass, och det kom en mattant ut några timmar om dagen. För övrigt var det eleverna och jag. Det fungerade bra. De lärde sig vad de skulle.
Men hur kom du in på det här med politiken då?
Ja, om man har åsikter så hamnar man lätt i politiken. Och jag har och har haft åsikter i hela mitt liv. Och en dag kom jag på att jag var en sådan som satt hemma vid köksbordet och hade åsikter om vad som hände i kommunen. Och har man det så är det dags att engagera sig. Men det var ju på en mycket blygsam nivå från början som fritidspolitiker. Jag såg mig som lärare och var mycket, mycket angelägen och noga med att jag skulle vara i skolan varje dag. Jag skulle inte kunna tänka mig på den tiden att jag skulle ta tjänstledigt för att gå ifrån eleverna. Det är klart att de skulle ha sin lärare varje dag, år efter år.
Men politiken tog över handen.
Ja, det blev så bra så att jag blev kommunstyrelsens ordförande, och då var det på heltid. Och då var det dessutom så att den forna majoriteten då hade bestämt att skolan skulle läggas ner. Så att mitt paradis, det skulle inte finnas kvar längre. Så det var inte så svårt att välja. Jag lämnade skolan en termin innan den lades ner.
Vad gör du på fritiden, om du nu har någon?
Jag går gärna i skogen, jag cyklar gärna i skogen, och sen har jag ju någonting som står mitt hjärta väldigt nära. Jag har ett barnbarn, Isak är 4 år, och varje helg så måste jag träffa honom. Så det gäller att se till att det blir några timmar över så att jag kan umgås med honom.
Vad läser du för böcker, mer än riksdagslitteraturen?
Jag läser gärna skönlitteratur, och som alla andra som har såna här uppdrag som jag, så blir det mindre och mindre tid till det.
Du sa att du lyssnade på P1 på morgonpromenaden. Lyssnar du på ljudböcker?
Nej, jag gör inte det. Däremot så uppmuntrar jag mina barn att göra det just när de kör bil. Och sonen gör det mycket. Han kör till Malmö var dag och han lyssnar gärna på ljudböcker.
Vad lyssnar du på för musik då?
Jag är lite ett barn av min tid. Jag tycker om 60-talsmusik när jag var ung. Jag lyssnar gärna på pop från den tiden, på Beatles och svenska popgrupper. För övrigt så kan jag lyssna precis på vad som helst. Ja, inte hårdrock och synt och sådant där kanske. Men jag tycker om klassisk musik, och jag tycker om det mesta.
Hinner du se film någon gång?
Det där med tv har jag nästan kopplat bort alldeles under de här 10 åren jag har suttit i riksdagen. Och det tycker jag är synd, för jag tycker mycket om film. Men jag måste säga att det senaste året kan jag inte minnas en enda film jag har sett utom det som jag tittar på tillsammans med mitt barnbarn. För han tycker mycket om filmer, och jag försöker välja filmer som hjälper till i hans utveckling. Och jag har en hel del här, och vi tittar alltid tillsammans.
När du flyttar in i landshövdingeresidenset så blir det väl en hel del representation. Vilken mat skulle du vilja helst serveras då? Vad gillar du för mat?
Svartsoppa och gås.
Det kanske inte går hela året runt.
Nej, men det går i alla fall en gång om året. Ja, för övrigt så tycker jag att lunch ska man gärna äta fisk. Det är nyttigt att äta fisk, men det är lätt för magen och matsmältningen. Och det är bra att äta fisk så att man blir inte så trött efter. Så att det kommer jag till att satsa på. För övrigt så har jag inte tänkt mycket på den saken.
Gillar du att laga mat?
Ja, det gör jag. Jag lagar ju mat när jag är hemma och jag lagar mat från grunden. Jag tillhör inte de som öppnar konservburkar eller köper färdiglagat, utan jag lagar det riktigt. Inte för mest för att jag tycker det är roligt, utan jag är helt övertygad om att det är bättre för människan att äta riktigt lagad mat och inte få i sig en massa. Så när man tittar på färdigproducerad mat och alla ämnen som ingår, så undrar man, är detta verkligen nödvändigt? Och vad är det i alla de här konstiga ämnena? Ingenting som jag tror vi behöver i alla fall.
Betyder det att du odlar dina egna grönsaker här också?
Nej, det gör jag inte. Det är bara kryddor. Lite gräslök och dill och persilja och sådant. Jag är inte så väldigt trädgårdsintresserad. Jag vill gärna ha det vackert, trevligt runt omkring mig, men är glad om maken han utför arbetet.
När du var liten, vad hade du tänkt dig att du skulle bli då?
Det första som jag minns att jag ville bli var faktiskt journalist. Och det berodde på att jag tyckte om att skriva uppsats och hade ganska lätt för att skriva i skolan. Alla lärare, de flesta i alla fall, har väl varit duktiga i skolan och tyckte om att gå i skolan. Så jag satsade på det och började sommarjobba på NST som fanns på den tiden. Men när jag fick uppdrag att skriva artiklar där så tyckte jag det var svårt. Och nej, så jag ändrade mig. Och sen var tankarna mer åt lärarhållet. Det tog visserligen lite tid. Efter jag tog studenten så började jag med att jobba inom möbelbranschen. Och där blev jag kvar i nästan 10 år, mycket längre än vad jag hade tänkt mig från början. För från början så tänkte jag mig ett halvår tills det var tid att söka in på lärarhögskolan. Men så blev det inte, utan jag blev lagerchef med ansvar för personal och bilar och tyckte det var både spännande och stimulerande. Så att jag var, ja, vad jag nu var, 28-29 innan jag började på lärarhögskolan.
Det sa Margareta Pålsson, som alltså i september tillträder som landshövding i Skåne län. Reporter var Birgitta Fredén. Och alla tidigare månadens ansikten hittar ni på vår hemsida skanestaltidning.se under länken Månadens ansikte.